Sanny och Svensson är tillbaka och det är väl den enda hockeyn man kan tänka sig så här i de här tiderna. Så vi river väl igång direkt och kör med avsnitt nummer 26. Vad kommer du tänka på då?
Tuffe Viktor, Janne Viktorsson i Djurgården.
Ja, det finns ju en annan, kanske ingen tuffing direkt utan Mats Näsum. Det är väl så långt ifrån en tuffing man kan komma.
Men vilken talang och han var, eller vilken spelare. Och kanske den största talangen svensk hockey har fått fram på väldigt många år. Rasmus Dahlin med nummer 26 också.
Sen har vi Jakob Johansson, Rögle-legendar, som hade nummer 26. Har sin tröja i taket i Ängelholm. Anders Söderberg, Modo och Skellefteå-legendar får man väl nästan säga, eller hur?
Det får man definitivt göra. Samuel Pålsson är ju definitivt en legendar i Modo. Spelade också i Frölunda en säsong.
I Timrå är Anders Huss legendar, men naturligtvis även i Brynäs.
Hussen, materialare, det är en riktig profil. Camille Piros, kommer du ihåg honom med HV71?
Ja, men det gör jag faktiskt.
Finns nog ingen spelare jag har slashat så mycket som Camille Piros i mina dagar. Han var alltid så snygg på isen. Alltså du vet, han hade den här sköna lilla glipa mellan handsken och armbågsskyddet. Och så vek han upp tröjan också. Det var ju som gjort för att slå där. Speciellt när det vankade slutspel. Varje gång, varje tekning som jag stod mot honom, så det första jag gjorde var att rappa honom på handskarna.
Varje tekning, har du tekat i din karriär?
Nej, men när jag stod vid tekning så rappade jag honom inte på handskarna som jag sa, utan på den lilla glipan där. Jäklar vad ledsen han var. Jag tror det är match 6 där. Då var det stod i 3-1 tror jag vi ledde, men i match 6 eller 2-0. Och så var det 5 sekunder kvar. Då hyttade jag med klubban mot honom. Han bara, slår du nu liksom? Så skrattade jag lite. Nej, men nu slår jag inte.
En som du kanske har varit på och jävlats med också är ju målvakten Johan Backlund. Timrå, Leksand, Skellefteå.
Ja, världens sämsta bilförare skulle jag vilja säga. Jag åkte bil med honom mellan Sundsvall och Timrå till träningen. Jag tror inte det finns en sämre bilkörare än Johan Backlund.
Vad gör honom till en dålig bilförare?
Pratar, lyssnar på radion, bakar snus samtidigt som han styr ratten med lårna och kör alldeles för snabbt. Det är sällan en bra kombination.
Vi kanske lät lite glada. Vi försöker väl vara glada, men vi är ju kanske inte speciellt glada med tanke på det som faktiskt har hänt här den senaste veckan i svensk hockey. För en vecka sedan satt vi och sa att vår bästa tid kommer nu, men vi kan väl säga att vår sämsta tid kommer nu.
Ja, det är, alltså, tänk på så mycket som har hänt på en vecka. I tisdag så var jag på väg till Stockholm och skulle göra Djurgården mot Rögle. Bara kollade, ringde runt till folk. Ingen pratade om viruset, coronaviruset. Det var liksom ingen... Det fanns inte någons tanke i min lilla hockeybubbla att det bara några dagar senare skulle få den här utväxlingen. Det var chockartat skulle jag vilja säga.
Jag åkte faktiskt på samma flyg som din kollega Johan Edlund från Skellefteå för en och en halv vecka sedan. Torsdagen den 5 mars var jag i Skellefteå och han är ju faktiskt, har ju faktiskt varnat för det här väldigt länge. Och då sa han, då kom ju det 100:e fallet där på fredagen efter. Och då sa han bara, vänta bara. Men man har ju bara ryckt lite på axlarna åt det, dumt nog.
Ja, nej, det här är ju, jag ska säga, det var en svart dag, en svart vecka för svensk hockey. Och det är oundvikligt, alltså, att lida enormt mycket med så många lag, personer, supportrar, funktionärer. Ja, men alla som har en del av kärlek till hockeyn, till sporten, det är ju, vi är ju förlorare allihopa.
Men vad kan man säga när beslutet är fattat? Vi kan väl vara ganska rörande överens om att det fanns ingen utväg, utan vi kunde inte spela mer hockey. Både du och jag var på en match, samma match faktiskt i torsdags, och det var ju helt oundvikligt det som beslutades efter att den omgången hade spelats.
Ja, jag tror, oavsett om med smittspridning eller inte, jag tror när man såg sista matchen utan publik så tror jag att beslutet var taget. Det hade inte gått att spela ett SM-slutspel utan publik. Det funkar, det hade inte funkat. Nu med tanke på också smittspridningen och allt sådär så har ju hockeyn, idrotten har ju ett samhällsansvar och dra sitt strå till stacken. Så det var ju totalt oundvikligt. Jag pratade med lite spelare här i fredags också, de var ju många som bara vittnade om att nej, men jag har ju familj, jag vill åka hem dit, jag kommer inte få åka tillbaka till Kanada och vad händer då? Alltså det fanns en enorm oro, så att det fanns ingen utväg.
Nej, både du och jag satt ju efter matchen i Ängelholm. Jag kan ju säga det att när jag lämnade ishallen i Ängelholm så sa jag till kollegorna där uppe på pressläktaren och sa jag det sista jag sa att vi ses nästa säsong. Och sedan så träffades ju du och jag och din kollega Lena Sundqvist efter matchen och vi var ju helt rörande överens. Och det var ju, vi hade ganska trevligt men det var ju ändå rätt deppigt.
Det var en deppig stämning, ja, men alla fattade var det barka. Det är förresten vårat lilla, det är där vi ses du och jag på hus 57 i Ängelholm. Det är, ska vi träffas så är det på hus 57.
Ja, tydligen, tydligen.
Nej, men det, ja, men vilka vinnare, förlorare, alla är ju förlorare kan man väl säga. Och de största, Luleå måste ju vara helt bedrövade. När får de en sån här chans igen? Vi kanske står där om ett år, de har ett drömläge också, men Jesper Sellgren, Nils Lundqvist, de sticker ju till nästa år. De, vad kan de tjäna tillsammans?
Det är inte mycket. Nils Lundqvist lär ha ett rookie-kontrakt till att börja med.
Ja, men säger vi att de tillsammans tjänar 100 000, då ska man veta att snittlönen i SHL ligger väl runt 120, har jag för mig att det var. Mm. Vad hittar man så billiga och så jävla bra backar, ursäkta mig. Så att, jag lider med dem, sen går det oundvikligt. Lagen som var på väg uppåt både från Hockeyettan och Hockeyallsvenskan. Fruktansvärt.
Ja, jag har pratat med lite representanter för Luleå här under helgen som gick och alltså det är så deppigt så det är helt sjukt. Alltså det är precis som du är inne på här nu att när får de en sån här chans igen? Har Luleå varit så här bra? Ja, de vann ju serien när de åkte ut mot AIK där i vad var det, 2012 när de vann
2012,
serien.
Ja.
Var de så bra då? Nej.
Nej, det var de. De var bra. Jag spelade ju på den tiden. Men det var mer att de var jävligt strukturerade. De hade liksom, de började med den typen av hockey som de har utvecklat lite nu, som egentligen ingen spelade och drog ruggig nytta av den och väldigt svår att möta. Nu har jag deras spets och utvecklade spelet lite också. Så att, nej, det går faktiskt inte att jämföra. Jag har ju stått fast vid att Frölunda skulle vinna guld, men desto mer har gått här under serien så såg jag ingen anledning varför inte Luleå skulle kunna vinna guld, så de hade gått in i slutspel som solklara favoriter.
Ja, och tittar man på dem så de kände väl nog på sig själva också att vi är så här bara, vi kommer att ta hem hela skiten. De har fått träna rätt, de har kunnat vila spelare, ändå har de vunnit en massa matcher. De har liksom ändå tuffat på och känt att shit, vi är bäst av alla lag.
Jag tror framförallt den känslan som man gick in i slutspelet med i år kontra i fjol. Man gjorde en jättebra säsong i fjol också, men nu tror jag det finns ett helt annat självförtroende i gruppen, i organisationen, allting. Utan man var bekväm med att man skulle gå in i slutspelet som favorit. Man var bekväm med att man såg sig själv som bäst. Det kan jag bara tänka på när jag spelade i Färjestad 2011 när vi vann. Vi visste att när vi gick in i det slutspelet, alltså det ska vara ett jävligt bra lag som slår oss och förslut oss i bästa sju. Det finns inte. Vi hade sånt jäkla lugn och självförtroende när vi gick in i slutspelet. Det tror jag Luleå hade också.
Och vad kommer som sagt hända i Luleå nu? Nu kommer Joel Lassinantti att prova lyckan utomlands också. Och så är det ju Sellgren, Nils Lundqvist som du är inne på. Där finns fler spelare. Emil Larsson kommer ju försvinna till Örebro. Vad händer med finländarna till exempel? Ja. Drar KHL-klubbarna i dem? Kommer någon annan? Daniel Sundell, med all respekt för honom, han kommer inte bli bättre. Han kanske ändå tömde sig denna säsongen. Det var nu han skulle göra det. Det kan komma en dipp.
Men det går ju bara att spekulera, men om vi ska se det, vad fan händer det överhuvudtaget? Vi vet ju ingenting. Det här kan ju, men coronaviruset kan ju ta ett omtag här i höst också. Halva säsongen kan skjutas upp. Vi vet ju ingenting. Och hur ska man som klubbledare, fans, alltså hur ska man ens ställa sig till allt det här? Går det ens att värva spelare?
Nej, det är precis det. Jag var ute och sa det alltså här när nyheten kom att, och folk började tjata om, ja, nu börjar silly season. Jo, absolut att klubbledare har börjat värva ihop lag och har bestämt sig för vilka spelare de ska behålla. Men vad kommer de ha att förhålla sig till för budget om man leker med tanken att alla klubbar ligger någonstans mellan 40 och 50 miljoner i snitt kanske? Vad kommer de ha 28 miljoner att röra sig med? För man vet inte med sponsorer, centrala sponsorer. Tänk om det är en sponsor som, ja men den sponsorn puttar alltid in en halv miljon till oss. Ja men vad händer, ja, om de säger, ja men vi kan bara vara med på 100 000 denna säsongen. Tänk om en 3, 4, 5 sponsorer säger så.
Och så tänk publik, jag menar, det här kommer ju drabba oss alla ekonomiskt. Det kommer bli jättetufft. Folk kommer tvingas gå hem från jobb, hotell, flyg, allt. allt kommer slås om kull på sätt och vis. Och sen när man väl drar igång SHL igen, är det lätt att locka publiken? Det kommer finnas ett jävla sug för hockeyn definitivt, men är det lätt att locka publiken och köpa biljetter för 200 kronor när man hårdrag kanske går på knäna rent ekonomiskt?
Nej, det är skitsvårt. Alltså, klubbarna behöver alla pengar de kan få. Det ska jag säga att det är ju fantastiska initiativ som har tagits runt om i landet. Björklöven hade väl sålt 13 000 fiktiva biljetter, om jag inte minns helt fel. Bara det är ju fullständigt briljant att man kom med sådana idéer.
Ja, det är ju grymt. Om vi stannar upp lite vid Björklöven och Modo framförallt. Även Timrå där, men lagen underifrån ska kvala, det är... Det är ingen hemlighet. Jag vet inte hur många gånger vi har pratat om Björklöven och Modo i den här podden. Vilka säsonger de har gjort. Och så står man där, det roligaste av allt. Först match 1 i tisdags. Alltså, jag gjorde ju Djurgården mot Röge. Kastade mig i bilen hem. Hade matchen på telefonen liggande så jag hörde ljudet. Och så såg jag overtime när jag kom hem. Jag var hemma hos mina föräldrar. Och bara satt och, nej, torsdag är nästa match. Vilken matchserie vi har framför oss. Man satt ju bara njöt. Och rullgardin rakt ner.
Ja, nej, för det första ska jag säga att det var grymt. För att de spelade 5 perioder där, tänkte man bara. Den hade ju hur mycket som helst trycket där. Jag tjuvtittade lite grann på den. Jag satt och jobbade på Malmö Frölunda där. Men jag satt ju faktiskt ärligt talat mest och kollade på den matchen på datorn. Och det trycket som var där i början av matchen. Alltså det var så sjukt. Och då var vi på match 1 i den här matchserien.
Ja, och Bartoszaks räddning i förlängningen. Alltså det är ju så här. Det här är ju sånt man kommer prata om i alla dess tider framöver. Som Modo-supportrar sitter och pratar om 2007. Kom du ihåg Bartoszaks räddning? Kom du ihåg avgörandet i förlängningen? Det här var ju liksom tiden där Modo, om vi nu börjar med dem, skulle få sin revansch efter debacle mot Leksand. Och kanske till och med få möta Leksand i en bästa av 7-serie. Eller Björklöven, gamla storlaget som har känts som det har hackat i 20 år nu med diverse satsningar. Men har man äntligen fått struktur på det där? Men fanns det något annat val än, alltså populistiskt hade det varit att bara bjuda in Modo och Björklöven till SHL. Men det hade ju faktiskt varit rätt orättvist ändå mot andra lag där bakom som kvalar.
Ja, men Timrå, Södertälje och Västerås, de anser ju också att de har en chans. Och med all rätt, om du tittar rent historiskt, så har ju faktiskt lagen från slutspelsserien slagit sig till ett direktkval fler gånger än vad förlorarna i den allsvenska finalen har gjort. Så att det hade jag ju definitivt förstått om de hade protesterat mot det där. Men alternativet till att göra som man nu gjorde, vilket kanske ändå är det rätta i slutändan, hade kanske jag tyckt vara att köra SHL på 12 lag nästa säsong och sen fördela ut TV-pengarna som är kvar på lag 13 och 14 över de två lagen plus Modo, Timrå och Björklöven och alla de här lagen som var i slutspelsserien i någon form av fallande ordning efter hur de placerade sig, och att man sedan skickar upp två lag i SHL och utökar till 14 lag nästa säsong i SHL, och så skickar man ut AIK och Kristianstad också. Så att alla hade fått spela i allsvenskan men ändå hade haft en bättre chans än vanligt att ta sig upp.
Men det hade ju varit, alltså då hade man ju kastat om alla regler eller alla strukturer och allting, för det var ju inte de
förutsättningarna. Det är därför det inte går. Det är därför det inte går. Därför var detta alternativet som var nu. Det var ju trots allt det enda de kunde göra.
Men Svenska Ishockeyförbundet kom ut med ett pressmeddelande i söndags. Och efter det är det locket på. Alltså, ska man kommunicera eller finns det inget att kommunicera om? För om jag hade varit Björklöven, Modo och supporter, framförallt Väsby i Hockeyettan eller ja, Vimmerby som är på väg upp, jag hade varit skogstokig. Förbannat galen. Vad ska jag ta mig till? Vem ska jag ringa?
Vad är det du vill att de ska kommunicera ut mer än tydliga besked? De har ju kommunicerat ut ett besked.
Men hur kom man fram till det här beskedet? Varför tog man beskedet så snabbt? Fanns det möjlighet att avvakta med beskedet för att analysera läget? Vilka har varit involverade i det här beslutet? Alltså...
Det var ju i och för sig rätt tydligt att det var styrelsen i förbundet som var enhetliga i det här beslutet. Eller enhetliga, ja.
Alltså du kommer märka när jag gör den här. Jag kommer till slut argumentera mot mig själv. Och alltså, jag vet inte själv vilket jävla ben jag ska stå på. Jag tycker bara förbannat synd om alla inblandade. Och egentligen hade jag bara velat lyfta upp alla och ge dem en stor kram och känna kom in i värmen här. Men jag fattar att det inte funkar så.
Men hade ett alternativ, för jag har ju sett ändå att det finns krönikörer och liknande som ropar på att man ska avgöra det i sommar, och det känner jag ju att det går inte att göra det, för det är helt andra trupper. Det är helt andra trupper.
Men nummer ett, vad är det som säger att det kommer att vara bättre i sommar? Eller i sommar, i augusti, september, vad är det som kommer säga att det var att det kommer kunna gå ens att träna och spela med den här smittan? Nummer ett, det är ingen som vet. Och nummer två, hur ska man då förhålla sig till att bygga sina lag? Det faller på sin helt orimlighet. Om Oskarshamn och Leksand har SHL-trupper, då bryts ju de kontrakten när man åker ut. Ska de kontrakten brytas i augusti, september någon gång?
Det är liksom... och ska någon hålla plats och öppna för att ta in spelare från de trupperna så sent? Det går ju inte det heller.
Nej, det går ju inte. Nej, och det förslaget tror jag ingen hade velat heller. Det är liksom väl, det är ju bara dumt.
Det fanns ju också ett förslag som jag har sett cirkulera, att allting som har skett denna säsongen, man fortsätter med alla lag som har varit, men man tar med sig alla poäng rakt in, så man spelar så att säga 104 omgångar nästa säsong. Alltså 52 plus 52, om du är med vad jag menar.
Ja, jag förstår exakt vad du menar, men nej, alltså då är det bara, det är en extraordinär, alltså det är en situation som förhoppningsvis vi aldrig under vår livstid kommer vara med om igen. Och det går ju inte att skriva regler och paragrafer utifall att såna här saker sker. Jag såg att Väsby skulle överklara till RF, Riksidrottsförbundet. Och menar, det finns ju ingenting man kan nå med det, förutom att för supportrar visa att man inte accepterar beslutet. Men för att du ska få till ett prövningstillstånd så måste det ha varit ett brott mot stadgarna. Och i då stadgarna, man hårdrar, så står att varje specialförbund, alltså hockey i det här fallet, de ska utse sina egna seriesystem och seriestrukturer. Så att om man landar en överklagan där, det kommer ju bara rinna ut i sanden.
Ja, och om någonting skulle vara ett brott, kan jag ju tycka att det är att gå ifrån det man har kommit överens om från början. Det vill säga skicka upp lag som inte har kvalificerat sig. Då går man ju verkligen ifrån stadgarna.
Ja, jag håller med, men samtidigt, ja, jag vet, det är helt enigt så, men Björklöven och Modor, och de hade ju fan gjort all sin makt för att ta sig hela vägen dit. Och ja, jag tror jag hade fortsatt att det hade blivit Modor mot Timrå en bäst av tre, och det hade ju såklart varit vidöppet. Men nej, jag har inget mer att säga förutom helvetes jävla skit.
Det tror jag Modor och Björklöven också säger när de kommer tappa Norlinda och Canetta och allt vad det är.
Ja, där fick jag en på Twitter som faktiskt ställde en fråga. Kan man inte göra som så att SHL-klubben inte får värva spelare från Modo och Björklöven? Men det strider ju mot den fria arbetsmarknaden. Det är ju liksom ett... Det går ju inte, för det finns ju lagar och regler på sådana saker.
Ja, och varför skulle man hindra till exempel Mattias Norlinder från att spela SHL-hockey och blåsa honom på ett år av karriären mer än vad han redan har blivit blåst på att konfekten att få gå upp med ett lag nu till exempel?
Ja, och ser man på lagstrukturen på de där lagen, då är det väl kanske att Björklöven kommer nog kunna behålla Weigel och Liss och ja, men ganska många spelare. Inte helt att en sån som Canera kan vara kvar också, det skulle inte förvåna. Men Modo har ju alltså Jonsson, Tambellini, Hedberg, Norlinder, alltså det är fler där till.
Bartoszak.
Ja, absolut, som kommer att lämna och som har spelat för rätt billig peng också.
Men tänk ändå att Modo har ändå investerat. De värvade ändå en VM-målvakt sent på säsongen. Och vem ska stå för de pengarna? Ja, det får ju Modo göra själva. Men de blir ju ännu mer förlorare då.
Ja, men vem annars ska stå för dem? Alltså det är ju inte så att... Det finns ju ingen... Det är ju ingen som har gjort förutom coronaviruset. Alltså det är inte förbundet som har gjort så att det stoppas, utan hälsovårdsmyndigheten har sagt att de här strukturerna gäller, eller det här gäller inom Sverige. Och vi har ju ligger långt mycket efter många andra länder i världen kring restriktiva saker. Så att vem ska ersättas? Och ska förbundet ersättas? Ska de ersätta alla klubbar?
Tror du att det kan bli så här att kommunerna går in och hjälper till lite grann i de olika klubbarna, med tanke på att klubbarna betyder så mycket för de andra, för respektive klubb så att säga?
Ja, det är också känsligt. Modo, visst, de betyder jättemycket, men det finns ju rätt mycket folk som skiter i Modo också i Örnsköldsvik, som tycker att de här pengarna ska gå till hälsovård och skolvård, och speciellt i dagens hur det kommer se ut med sjukhus och vårdpersonal, så har jag svårt att se att en kommun skulle kunna klubba igenom att vi bara rakt av skänker 10 miljoner till den här och den här föreningen. Det faller på sin orimlighet.
Ja, alltså det där är ju redan väldigt känsligt, det där med olika kommunbidrag till höger och vänster, så att de kan ju inte göra mer än vad de redan gör, kommunerna, faktiskt.
Nej, det är ju de stora vinnarna, det är väl kanske taskigt att säga, men det är väl Brynäs och Linköping som har spelat klart, som redan var inställda på att ha spelat klart, som hade ställts in sig på det. Nu är det andra klubbar som inte kommer springa ifrån rent ekonomiskt eller möjligheter till att vinna, där andra spelare går till den klubben för att här kommer jag vinna, till exempel. Men de är såklart inga vinn. Alla är ju förlorare i det här läget.
Men tittar man på Linköping och Brynäs, så vet jag ju att de har liksom haft sina exit-samtal, sådana samtal man har med sina spelare, så de ligger ju helt i fas med vad de ska stå efter deras placering, så att säga. Så de kan ju bara tugga vidare som de hade tänkt nu och ge spelarna sina 3-4 veckors semester, och så hoppas på det bästa att de kan börja sommarträna då.
Ja, men det är fortfarande samma ovisshet för Brynäs och Linköping. Kanske svårare att värva spelare, och eftersom man har kommit när man har gjort det, och vem kan man värva, hur mycket kan man lägga på spelare, när kommer det här lägga sig, kommer det lägga sig, kommer säsongen starta? Det är så jävla mycket frågetecken för dem också, såklart.
Ja, men så är det ju, och jag vet ju till exempel nu, jag var ute och skrev på Twitter här att silly season, man kan få lugna sig lite med det, men trots allt så har det börjat. Och på tal om Linköping där, så skrev jag ju i lördags att Eddie Larsson är ju klar för Luleå till nästa säsong. Det finns
stanna
ju
upp där, stanna upp där, vi stannar upp där. Vi hade en liten konversation, du, jag och Dave, vår kompis på Clarion Sign. Han var ganska glad över att Eddie Larsson hade då signat i Luleå efter att du avslöjade det. Och jag skrev att det här blir en klockren värvning, men du trodde inte alls på den.
Nej, men jag kanske ändå får omvärdera det lite grann. Jag måste ändå göra det, för att det finns ändå vissa parametrar i det där som gör att det kanske talar för att han inte får så mycket istid, och att hans strikta hockey passar lite bättre för en sån som Eddie Larsson, som behöver vara inrutad i en box, så att säga. Det kanske ändå passar honom, men jag har inte varit imponerad av Eddie Larsson på ganska länge, men det är klart att en nytändning i hans karriär kan kanske vara bra.
Jag tycker att Eddie Larsson är en av de mest misshandlade spelarna. När han blev kapten i Linköping, så lite som jag kände mitt första år i Timrå, att folk förväntade sig jävligt mycket, och jag förväntade väldigt mycket av mig själv. Jag tycker att Eddie Larsson har varit bra. Visserligen inte lika bra i år som kanske i fjol eller förfjol. Framförallt när han hade Dan Tangnes, när det var lite mer, ja, men lite mer tydlighet hur man ville spela. Nu har det varit lite tydligare med Bert i år, i form av att man har dragit i handbromsen lite defensivt. Så tycker jag att Eddie har varit jävligt bra. Jag tycker han, ett tal av han är en av seriens mest underskattade backar.
Du drar det till och med så långt, alltså?
Ja, faktiskt. Jag tyckte att han var skitbra för 2-3 säsonger sedan. Jag vet, 2-3 säsonger sedan, det är ett tag. Men Linköping, det har ju varit hela havet stormar ett tag. Och för en spelare som ska vara kapten, det är klart att det är extra tufft. Nu kommer han upp, komma till Luleå, ett fungerande maskineri, en backuppsättning där han ändå kommer få en femte, sjätte backplats, tror jag. Långt mycket bättre än Jalvanti, så att jag tycker att det är en klockren värvning för Luleå.
Det beror också på vad de har betalat för det.
Ja, men ja, precis, absolut, men jag tar inte hänsyn till sånt när jag bedömer om det är en bra eller dålig värvning. Han kommer göra Luleå bättre. Sen om de väljer att betala 100 eller 200 000, det har jag ingen aning om, och det bryr mig inte så mycket heller.
Uppgradering från Jalvanti, om vi frågar dig, alltså.
Deluxe, ja, absolut.
Alltså, han är deluxe ju till och med. Alltså, vad har du mot Jalvanti?
Ja, men Jalvanti är faktiskt, ja, nu lyssnar jag, han har åkt hem till Finland, så nu lyssnar jag inte på den här podden kanske. Men nej, skämt åsido. Jalvanti tycker jag faktiskt är en dålig back. När det var slutspel i fjol mot Växjö där i kvarten, då tyckte jag han var direkt obrukbar. Spelade knappt också. Så att, då är Eddie Larsson, har trots allt varit med och vunnit med Växjö tidigare. Så att det är en bra värvning.
Men nu tog du bort det jag skulle säga här, för det finns ju en annan spelare i Linköping som ska till en annan SHL-konkurrent. Så att här byggde jag upp någonting och så ska du börja babbla Eddie Larsson här i 5 minuter.
Ja, men, ja, då ber jag om ursäkt. Men shoot, shoot.
Ja. Ja, men Ulle Lyxell ska ju faktiskt till en SHL-konkurrent. Eller jag tror han ska till en SHL-konkurrent, för jag vet ju inte om det är signat eller om den här klubben måste dra sig ur eller hur det blir. Men vad jag hörde så sent som i lördag så är Ulle Lyxell klar för Färjestad och överens med dem.
Du vet vad jag tycker om Ulle Lyxell, va?
Ja, men du har väl haft honom uppe här lite tidigare.
Ja, jag tycker det är, jag var inne på det i en av våra första poddavsnitt, att Ulle Lyxell var en spelare som man skulle värva, för det finns potential i honom. Och det någonstans kanske han kan få ut den potentialen är ju Färjestad som de senaste åren har utvecklat offensiva spelare på ett jäkligt bra sätt. Och i min, alltså som jag ser på Lyxell, så ska han vara en produktiv spelare. Och det tror jag han kommer kunna bli i Färjestad.
Vad skulle han kunna tänka sig för omgivning i Färjestad då?
Tänk den nästa år en tredje kedja med, vad har de för centrar, men...
Skulle han inte kunna gå i andra kedjan då?
Ja, definitivt. Men jag tänker att en spelare, om jag hade varit en sportchef eller en general manager i valfritt lag, så hade jag sett att Olle Lyxell nästa år räknar med att du ska göra 9 poäng i tredje kedjan, eller vad säger, 9 mål i en tredje kedja. Och året efter så ska du vara god för 15 och tredje året upp mot 20 mål. Att man har den långsiktiga planen för honom. Då tror jag inte man ska nödvändigtvis kasta in honom i en andra kedja. Men tredje kedja med spel i powerplay, 9 mål första säsongen, bortåt 15 andra säsongen. Så att jag tycker att det är en bra värvning.
Det var ju väldigt mycket mystik när Pennerborn och Peter Jakobsson var på en match i Jönköping för, ja, vad var det, ett par månader sedan nu. Det var alla bara undrar, vad gjorde de där? Och ja, då mötte ju HV Linköping.
Ja, ja, då var det väl honom de kollade på.
Så kan det vara.
Ja, ja, det gjorde de väl. Jag kommer inte ihåg, jag var ju faktiskt och kommenterade den matchen, men jag minns inte exakt hur Lyxell spelade i den matchen. Men ska jag säga en annan spelare jag hade värvat om jag hade varit sportchef?
Ja, bara kör.
Adam Ginning.
Ja, han har ju också varit inne på att jag kan tänka mig att Philadelphia nog vill se honom någon annanstans.
Alltså han var ändå kapten i JVM. Det talar ändå att han har tydliga ledaregenskaper. Han var utlånad den här säsongen. Jag är inte direkt jättekritisk mot Linköping, för jag tyckte inte att han var så jäkla bra i Linköping när han varit utlånad till Vita Hästen. Men det är ändå en spelare, 20 år, alltså har en defensiv styrka, skulle kunna plocka in honom för 40 000 i en trupp. Nu är det möjligtvis att han stannar i Linköping, för han var faktiskt bättre i slutskedet av säsongen. Och när Eddie Larsson nu lämnar kanske det finns ännu mer plats för honom. Men det är en spelare jag hade kunnat, alltså hade jag varit, ja, oavsett klubb egentligen, så hade jag nog kunnat rykta honom för 40 000 i månaden och kunna utveckla till en bra defensiv back.
Ja, men alltså pratar man de pengarna så skulle jag ju stått i kö oavsett vilken SHL-klubb jag var.
Jag var snål kanske, vad ska han ha, 60 000 då kanske? Ingen aning vad, jag är så dålig på det här med löner, det är din
ja, det är väl i allra högsta grad din puck också. Men ja, men det är ju inte så att han ska upp och snurra på någon medellön i SHL direkt. Han är ju fortfarande, det är första års senior nästa säsong ju.
Men du, en annan, får vi bara stanna upp när vi, eller har du något mer att avslöja när du är ändå igång eller?
Nej, nu kan du få trampa vidare.
Okej, alltså man är rädd, man trampar dig på tårna och du såg så himla förnärmad ut. Och då sitter du först och tycker synd om Modo, Björklöven och Luleå supportarna. Sen när du råkar trampa dig på tårna med värmen blir hur sur som helst.
Det är alltid jag som, mig det är mest synd om.
Offerkoftan på. Jajamän. Men du, vi var ju båda i Ängelholm i torsdags där. Rögle, det är också ett lag man lider med. Första slutspelet, ja, de var ju, fick en försmak i fjol på åttondel. Dessförinnan var väl 93.
94 till och med.
94 till och med. Och nu hade man ett lag som, ja, man hade mött HV i en kvartsfinal.
Ja, och hade faktiskt fått hemmafördel och hade haft revansch mot just HV eftersom det var de som slut Rögle förra året i åttondelsfinalen.
Ja, och de har ju aldrig vunnit en slutspelsmatch. De har ett lag som är riktigt bra, som skulle kunna vara med och utmana. Så det är en förening, supporterskara som man lider mycket med faktiskt. Sen tror jag att de gillar mig i Ängelholm, har fått uppfattning om.
Ja, men det är ju sen du började hylla dem tidigt här i början av säsongen.
Jag tror det, va? För att alltid när jag är där nere stöter på vänliga människor. Och nu var det visserligen helt tomt i arenan å andra sidan, men när man på hotellet där eller på stan så... Ja, jag tror jag har fått på god fot... De gillade inte mig där för några år sedan, vet jag, när jag kritiserade deras lagläkare där. De var jävligt arga på mig med behandlingen av Patrik Selin och Wennström. Men det verkar vara förlåtet nu.
Ja, men det är klart att de gillar ju dig när du har börjat hylla dem, och med all rätt, eftersom den här säsongen de har gjort, den har varit riktigt jäkla bra. De hade någon dipp i mitten på säsongen, men de reste sig, och de har ju faktiskt varit bra även när de haft en massa spelare skadade. Men Rögle är också ett sånt lag som lite grann som Luleå, som kanske hade lite grann sin chans nu. Nu säger inte jag att de inte kommer få den igen, men de kommer ändå tappa lite spelare här nu som ändå har betytt väldigt mycket. Och det räcker vi bara säga Cody Curran och Ted Brittain, så är det ju väldigt mycket slagstyrka som försvinner för laget.
Ja, det kan man säga. Och Cody Curran, matchen mot Malmö, det var ju inte riktigt hans match där. Han åkte runt på en skridsko och dribbla lite inför ingen publik där. Det var ju mera Kristoffer Forsberg, Johan Olofsson, Henrik Hetta har nog aldrig varit bättre i Malmö än vad var den matchen.
Ja, lite grann åt det hållet var det faktiskt. Men Rögle skärpte sig när Malmö hade gått upp till 0-2 och vände och vann till 5-2. Jag fick ju ingen riktig känsla för om det var rättvist med tanke på den positionen man befinner sig på, Ängelholm, och alla icke-intryck man hade av den där matchen. Så jag vet inte riktigt. Det blev väl kanske rättvist till slut.
Men tänkte publikens kraft. Kom du ihåg i andra perioden där när Dennis Everberg bryter in framför Oskar Alsenfelt?
Precis vad jag sa.
Han fäller honom. Det är ju ingen som, ja, möjligtvis att kanske någon i båset skriker till, men det får man inte göra nu heller, för då får man ju utvisning direkt. Så det är helt tyst i arenan. Jag hörde ingenting från pressläktaren, och vi på kommentatorsposition, vi konstaterade väl med att det skulle vara en utvisning. Men hade det varit fullsatt i Catena Arena, då hade Alsenfelt haft en 2 minuters visning, det kan vi konstatera.
Ja, och om inte han hade fått det då, så hade de ju fått det på någon ganska billig situation senare, för de hade ju märkt på publikens reaktioner att de gjorde väldigt fel där.
Men du, är det så, kommer det gå så jävla långt nu, ursäkta jag svär, det är för att jag dels väldigt arg och engagerad, men kommer det gå så långt nu så att du under de här veckorna, månaderna, kommer börja sakna målgård, felaktiga domslut?
nu ska vi inte överdriva. Nej, men lite grann så. Det är klart att man kommer sakna allt sånt. Allting som handlar kring och alla känslor och allting som rör upp. Det är väl klart att man kommer sakna allting sådant. När vi brukar komma till slutet av säsongen, i kanske slutet av april, början på maj, då känner man sig rätt färdig med hockeyn för ett tag. Men nu har vi ju blivit blåsta på konfekten. Nu har vi inte fått det vi vill ha som gör att man får sin dos. Utan man har ju ett ganska högt sug nu. Och jag vill ju inte veta hur det kommer vara i juni. Och tänk om de ställer in fotbolls-EM också. Det vill jag inte tänka på.
Och fotbollsallsvenskan, du som sitter där nere i Malmö på matcherna. Men jag läste någonstans att... Från och med nu fram till slutet av april så är det ungefär 1 miljon människor som kommer gå på sport. SM-slutspel i hockey, fotbollsallsvenskan, innebandy och handboll. Jag tror det var drygt 1 miljon. Förstår du vilken saknad det kommer vara för all idrott, alla människor och den glädje och engagemang som det ändå gör och vilken tomhet som det lämnar?
Ja, alltså det är ju nästan som att man blir överlycklig att det går lite trav på tv, så man får lite tävling. Alltså trav, det är inget fel på trav på det sättet, men man kan sitta och glo på det nu utan att ha lirat på det. Alltså det känns ju nästan på den nivån att man, alltså, bara tittar på tv-matchen nu. Inställt. Det finns ju kanske en fördel, det är ju kanske att Liverpool inte får segra i Premier League på riktigt om nu den ställs in.
Är du lika som han Daniel Roth som vi satt och tog en öl med, som jobbar på Helsingborgs Dagblad?
Han håller ju på Everton ju, så att det är ju ren och skär lycka för honom om Liverpool inte skulle få ett riktigt guld nu. Nej, på den nivån är det faktiskt inte. Jag, alltså, men det finns ändå en viss motstånd. Håller du inte på Liverpool så önskar du dem lite olika, och jag kan inte förklara varför. Ja, det som kommer hända nu kan man ju faktiskt fråga sig, de olika klubbarna. Normalt sett när en säsong är avslutad så väntar det ju så kallade exit-samtal med alla spelare. Det vill säga att spelarna kallas in individuellt till lagledningen och får prata om säsongen som har varit, vad har varit bra, vad har varit mindre bra och så vidare. kanske någon får beskedet att det blir inget nytt kontrakt. De samtalen kommer ju givetvis att äga rum här nu de närmsta dagarna, för att klubbarna är kanske benägna att skicka iväg sina spelare på semester här nu, och många vill kanske hem och så vidare. Men det ska ju vidare med en silly season, och någonstans så måste de börja bygga trupper. Vad kommer hända?
Ja, som du är inne på, just nu så analyserar man nog läget, och man får inte glömma bort att mitt i det här så finns det ju ändå fiaskon, misslyckanden. Vi var inne på Brynäs och Linköping tidigare, men Växjö, hur analyserar de en sån här säsong? Brynäs, kan de tidigare lägga sitt offentliggörande av ny tränare? Skellefteå, när ska de presentera ett namn som tränare? Det är sådana delar som är viktiga också i det här fallet liksom.
Ja, och om man tänker så här att normala trupper ligger på 40 plus i budget, jag tror nästan att många lag redan har fyllt på för typ 30 plus i sina trupper redan nu. Kommer det bli ett stopp från styrelsen på att värva spelare? Nej, ni får vänta till juni innan ni kan bestämma vilka som ska ha de sista platserna. Kan vi se sådana scenario komma?
Det skulle kunna vara, men jag tror de stora klubbarna, de kommer nog inte agera så. Jag tror inte Färjestad, om vi börjar där, om vi benämner dem som en stor klubb, kommer sätta sig i den situationen som man hamnade i år, när man var Ville Leskinen kort hela tiden. När han fick sparken så var man nästan en spelare kort. Jag tror inte att Frölunda kommer lägga kraft på att stärka sin backuppsättning, som man såg inte höll den här säsongen. Jag tror Rögle lika så, de kommer se till att värva en toppmålvakt eller liksom när Vill lämnar, så att vissa lag absolut, men jag tror att det kommer rustas ändå, men med en viss försiktighet definitivt.
Men då kommer vi ändå trots allt se lite grann det vi ser när klubbar har avslutat sina säsonger, att det kommer börja rulla in lite nyförvärv. Det kommer komma de här klassiska vårstädningarna, som det heter på kvällstidningsspråk, som kommer här efter säsongerna. Det kommer komma den närmsta veckan då helt enkelt.
Ja. Jag menar, många spelare har redan signat, eller många klubbar har redan signat spelare som de kommer att offentliggöra. Jag menar, senast igår så var det offentligt, redan då var det bekräftat att Joakim Eriksson, målvakten som du nämnde i podden förra veckan, det var klart eller officiellt att han skulle till Schwenningen Wild Wings, var det va? Eller vad heter de?
Ja men exakt, Schwenningen Wild Wings, ja precis.
Inte Wild Kings, Wild Wings.
Wild Wings, ja.
Wild Wings.
Ja, en riktig budgetklubb i Tyskland för övrigt.
Corona-budget, eller tidigare var de också budgetlag?
Det var budget redan innan coronan.
Man får prata före eller efter coronatiden. Vi börjar med en fråga här då. Vad hände med Jonathan Dahlén? Frågar Alfred Johansson. Och Alfred Johansson var het på knapparna. Och han frågar också vad vi tycker om Mattias Norlinde till Frölunda. Jag kan börja med Norlinde till Frölunda. Det känns ju... Förlåt alla Modo-supportrar. Jag lider enormt mycket mer, men såklart att Norlinde kommer lämna nu när det blir fortsatt spel i Hockeyallsvenskan. Och Norlinde till Frölunda kommer bli en klockren värvning. Jag har jättestora förväntningar på honom, som kommer ta steg och bli en topp 3, topp 4 back i Frölunda, i ett lag som även nästa år eller det var de ju inte i år, de kommer fast igen sjua, men de kommer ligga i toppen av tabellen nästa år.
Om det gäller den här frågan med Jonathan Dahlén så vet jag ju att han har alla SHL-klubbar efter sig, och han kan göra i princip som han vill, men fan vet om inte Jonathan Dahlén är en sån spelare, för den glöden han har för Timrå,
ja.
att kunna ta upp dem, alltså jag är inte säker på att han sticker faktiskt, utan jag ser på honom att han brinner så oerhört för att spela i SHL med Timrå, så han skulle faktiskt kunna stanna en säsong till för att ta upp dem när det blir så att säga enklare, om man nu kan säga så.
Hur ballt vore inte det egentligen? Alltså gå sin egen väg Timrå. Han har ju redan hög status där, men det är ju nästan tröjan i taket klass om han skulle stanna en säsong till och faktiskt ta upp Timrå.
Ja, men han måste slå poängrekordet också.
Ja, just jäklar. Ja, bara en sån sak. Men om du hade varit general manager i en klubb i SHL, hur mycket hade du erbjudit honom i lön? Oavsett coronatider, oavsett budget, hur mycket hade du gett honom i lön för att få honom till din klubb?
Ja, men alltså, det handlar inte om pengar för Jonathan Dahlén. Det handlar ju nästan enbart om trivsel för honom ju.
Men ja, precis. Men vad hade du erbjudit i kontrakt?
Ja, ja, men 200 plus utan tvekan.
Hur mycket poäng skulle han göra i SHL om han var frisk en hel säsong?
40 plus, lätt, direkt.
Oj.
Vad blir man i poängligan om man gör 40 plus? Då blir det väl typ topp 10, va?
Topp 10 blir det ju. Ja. Topp 10.
Han hade varit topp 10 i poängligan direkt, det kan jag lova dig.
Och han kanske eventuellt ska spela kvar i Hockeyallsvenskan med Timrå. Ah, vilken lirare, och jag känner inte Jonathan Dahlén, men verkar vara en jäkla härlig person.
Jag kan ta en fråga. Ebba frågar, fortsätter ni med podden även när säsongen är över? Och den är ju faktiskt över nu redan i mars, och vi har väl en tanke på att vi ska försöka hålla igång den ett gäng veckor i alla fall.
Det tycker jag, det är väl nu man behöver hockey. Hockeysnack och hockeykärlek och hockeypuls och allt. Det tycker jag definitivt.
Men fattar du vilket ansvar vi har då som att hålla reda på alla hockeyintresserade? Det är vi som ska stilla dem nu ju.
Ja, men lugn nu, Svensson. Lugn. Så är riktigt så behöver du inte känna.
Ja, men skönt.
Det är någon som går och lyssnar på det här. De går ut i gården en morgon eller sitter i bilen, så sitter de och lyssnar på vårt tugg. Men de skulle nog överleva utan oss också, tror jag faktiskt. Men vi är tanken att vi ska köra på i alla fall för tusen.
Ja, det är klart vi gör.
Men det, mycket frågor är ju såklart, eftersom jag skickar ut den här söndag morgon, och söndag runt lunch, strax efter lunch, kom ju beskedet då hur svensk hockey valde att göra med seriesystemet. Men jättemycket frågor handlar om hur ska seriesystemet se ut? Ska Modo gå upp? Ska Björklöven gå upp? Vad händer med Timrå? Ska Oskarshamn vara kvar? Ska Leksand vara kvar? Och mitt i allt det här så har ju alla klubbar i stort sett pratat för sin egen sak.
Ja, men så är det ju. Det gör man ju, och det kan jag faktiskt förstå, att man pratar för sin egen sak, för att du vill ju din klubbs bästa. Det är klart att alla förstår att det inte var möjligt att fortsätta. Det är klart att alla förstår att man inte kunde spela hockey i det läget som är nu. Men samtidigt måste du ändå tala i din egen sak, så jag förstår ju att man gör det. Här är en fråga då från Magnus Jonsson som undrar, vem är säsongens MVP? Han vill ha en MVP i alla lag, men också ligans MVP. Alla lag kanske blir lite svårt, men...
Men det har vi tid till nästa podd här, och ösa på med lite MVP i varje lag.
Ja, men det kan vi väl göra. Vi kan väl ta ut en MVP i varje lag, så har vi 14 MVP, och så tar vi ut den som är bäst i ligan. Jag tror vi är rätt överens vem som är det i ligan i alla fall. Det kan vi ta nu. Säger du det så har vi det gjort i alla fall.
Vem som är bäst i ligan?
Ja.
Ska vi säga på tre då?
Ja. Ett, två, tre.
Cody Curran. Exakt. Men du, där måste vi bara stanna upp. Det kanske är synd att rasa eller fel att rasa nu eller ens kommentera det. Men gud, så töntigt det här med guldhjälmen, att man inte gör en större grej av det.
Ja, alltså jag visste knappt att den delades ut häromdagen, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, det är ju pinsamt. Jag blir lika förbannad varje år det sker. Men det finns ju som sagt mer att bry sig om nu än en guldhjälm. Men han är i alla fall bäst. Men ska vi köra 14 MVP? Ska vi förbereda det till nästa podd kanske? Tills på nästa måndag?
Ja, men det tycker jag. Och då vill vi inte ha någon påverkan från en massa folk. Utan nu ska vi få säga vad vi tycker själva här.
Ja, jag har ju redan mina klara i stort sett i varje
dag. Ja, det tror jag också att jag har. Men du, Erik Axelsson undrar, vad händer med vinstsumman för vinnarna av den hockeyallsvenska finalen? Fördelas den mellan de två finallagen? Jag visste inte ens att det fanns en vinstsumma.
Jo, det finns väl det. Nu får ni lyssna och rätta mig om jag har fel. Men är inte den på 100 000? Och så hade Södertälje typ kringelkupp, fast den hette väl Skoda Trophy eller någonting. Mm. Och då hade de 101 000 till vinnaren. Var det inte så?
Just det. Så var det.
Så att... Så det kan väl ligga någonting. Kanske dela på det. Det är väl små pengar i det hela. Men sen alla frågor egentligen, jag förstår det handlar om upp- och nerflyttning, vilka lag och så. Var det rätt att Leksand fick stanna kvar? Var det rätt att Oskarshamn, Björklöven? Det är mycket sånt, och vi har väl avhandlat ganska mycket av det.
Ja, och det är mycket som handlar om pengar och så här. Det är många som undrar och är oroliga för ekonomin i respektive klubb, och det har vi också avhandlat här. Så att vi känner oss ganska tunna på saker. Alla undrar lite samma saker, med all rätt, med det läget som har varit nu.
Ja, coronatiden till trots, Johan. Det är Elite Prospect-spelaren som ska plockas ut.
Ja, och nu är det du som ska utmana mig om jag är helt rätt på det.
Ja, exakt. Jag drog ju en 4 förra veckan. Det var jag väldigt, väldigt nöjd med.
Då ligger du plus ett, va?
För jag leder plus med tre. Plus ett på dig. Och vi får ju se hur det blir med... Vi hade ju planer på livepodd och vi skulle det och det skulle bjudas på middag. Jag vet, vi vet helt enkelt inte vad som sker här framöver.
Ja, vi får se vad det tar vägen, men jag kommer vinna tävlingen ändå.
Då kör vi. 5 poäng. En tog sin moderklubb till toppen av tabellen och av allt att döma lämnar han nu ännu en gång moderklubben.
Nej, jag har inte en aning. Nej, jag har inte en aning.
När han vann sitt enda SM-guld gjorde han det i samma lag som den person som nu är hans sportchef.
Fan vad du bråkar med mig nu. Det här var inte snällt. Det här var inte snällt någonstans.
Han tog moderklubben till toppen av tabellen och han lämnar nu sin moderklubb efter säsongen, bara på 5. Och han vann, han vann sitt enda SM, när han vann sitt enda SM-guld gjorde han det i samma lag som den person han har nu som sportchef. Han spelade alltså tillsammans med den här som är sportchef nu.
Nu måste jag bara gå igenom, vad har vi för sportchefer? Skuggan har tagit ett SM-guld, vem har spelat med Skuggan?
Är det någon som har spelat idag som lämnar sin moderklubb?
Ja, men det kanske är någon från Skellefteå. Någon har ju spelat med Erik Forsell kanske. Nej, alltså jag har inte en jäkla aning.
Tre poäng?
Ja, vi kör.
Visste du att spelaren du söker hade bäst poängsnitt av samtliga spelare i SHL den här säsongen?
Ja, men alltså det här är inte 3 poängare, det här är ju 5 poängare. Det här var inte snällt.
Var den inte det?
Nej, det här var inte snällt någonstans. Eller är det bara jag som är helt off nu? Jag har inte en aning.
Nej, men då kör vi 2 poäng.
Ja.
Utan käkbrottet i början av säsongen hade skåningen vunnit poängligan.
Aha, okej då.
Vad har du fått? Har du något svar?
Jag har svar. Jag skriver här.
Ja. 1 poäng. Rögles nummer 90 dominerade SHL i år.
Ja, då ska jag säga att det här var Ted Brithén. Och det här tyckte inte jag var lätt.
Var den svår?
Jag tyckte det var skitsvårt.
Men tog sin moderklubb till toppen av tabellen. Och av allt att döma lämnar nu ännu en gång moderklubben. Han har lämnat för HV, han har lämnat för Sarnia Sting och han har nu lämnat för Bern.
Ja, men precis. När du lägger upp allting så är det klart att det är lätt. Det är klart att det är lätt då. Och han har ju vunnit SM-guld med Abbott i HV71.
Exakt. Och han hade, det är ju en sak man lätt glömmer. Han hade bäst poängsnitt i hela SHL. Han hade bättre än Marcus Nilsson, Ted Brithén.
Vad landade Ted på till slut?
37 poäng på 33 matcher. Ett snitt på 1,12 poäng. Det går att jämföra med Marcus Nilsson 1,8 poäng. Det är ganska roligt i år, för det var faktiskt flera spelare som var över... Det var 5 spelare som var snittade 1 poäng eller högre den här säsongen. Och det är ju jäkligt roligt, för så var det ju inte i fjol om man ser i SHL. Då var det ju bara Ryan Lash som snittade över 1 poäng per match.
Lyckades Lash komma över 1 poäng per match den här säsongen?
Nej, den här säsongen var det... Vill du glänsa lite eller vilka som kom över snitt 1 poäng per match?
Nej, men jag har faktiskt inte så god koll på det. Lillis lär jag gjort det, va?
Ja.
Anton Redin? Nej,
exakt.
Det gjorde han
då. Ja, och så var Ryan Lash där också, det stämmer. Ryan Lash 48-48, Anton Redin, Marcus Nilsson, Ted Brithén. Och säger du inte det femte namnet, och slutar jag göra en podd med, det kan jag säga.
Var det Cody Curran?
Såklart.
Alltså han landade så pass högt alltså.
Ja. Ja, det var en... Ja, men du, vilket vemod vi känner när man börjar gå igenom säsongen så här.
Ja, det är...
Fan vad tråkigt.
Ja, usch. Men vi får försöka hitta kraft här i veckan, och det får ju klubban också för göra det. Kanske börja droppa in lite nyheter här i veckan som kommer, och så får vi kanske hoppas att vi får ett sug av det på något sätt då.
Men är du taggad, bara stanna upp där, är du taggad för silly season? Liksom, hur känns det att lyfta luren och ringa till agenter, till sportchefer, till spelare och allt möjligt vad du nu ringer för att jaga rätt på nyheterna? Är du taggad för överhuvudtaget?
Ja, kanske inte när jag sitter här nu, men när jag väl, om man får in lite tips och sånt, så tror jag ändå att det kommer komma lite sådana känslor. Men jag är kanske mer så, hålla på och ringa. Tänk om man skulle ringa till Luleås sportchefer typ ett par dagar efter de har blivit i stort sett blåsta på ett SM-guld. Vad känner de om man ringer och jagar på sådana grejer då?
Nej, precis. Ja, just det. Jag har hört att Einar Emanuelsson, Petter Emanuelsson och Erik Gustafsson ska bryta sina kontrakt. Vad säger ni om det?
Uff. Nej, det hade inte... sånt där kanske inte känns helt bra, men det är ju ändå professionella människor som fattar läget och får göra det bästa av situationen. Så det är klart att de kommer få ta sådana samtal också.
Ja, nej, vi lider med alla. Luleå och HV71 i SDHL och klubbarna som jagade SM-guld och de som jagade underifrån i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. Min nya favoritklubb, Vimmerby och dess fans, jag lider med er.
Ja, och Väsby som inte fick lov att gå upp. Och vad händer med deras målvakt som är klar för AIK nästa säsong?
Ja, han får i alla fall spela Hockeyallsvenskan. Det vet vi.
Ja, men precis. Nu blir det inte det något problem helt enkelt.
Nej, suck och stön.
Vi kommer tillbaka, vi hörs om en vecka.
Vi gör det, va? Vi kommer tillbaka.
Det är väl klart att vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka, vi hörs om en vecka.
Mer energi och glädje nästa vecka då?
Definitivt.
Vi hörs då, och krya på er alla där ute. Och ja, vi lider med er.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.